Spelsnack avsnitt 638. Idag är jag Jim och med mig har jag Amanda.
Goddagens.
Och Adam.
Ba.
Och Douglas.
Hallå där.
Välkommen tillbaka Douglas.
Tack.
Ser jag nästan varje gång när du är tillbaka och så börjar jag tänka, när var du med sist? 2 veckor sedan?
Nu fuskade jag ju lite, det är oftast 2 veckor sådär, emellan.
Ja.
Det blir så bara med livet och 2 barn. Men nu fuskade jag ju lite, var ju med i Skämshögen senast.
Det var det faktiskt.
Sådär, så vet jag inte, det har inte släppt sen, jag kommer på nu när jag sa det.
Spoiler! Det släpps på midsommarafton.
Så att jag har tekniskt sett varit med ganska mycket senaste veckan. Men det, för er som hör det här har inte hört mig på ett tag, så att absolut. Jag är dålig på att dyka upp. Vi får väl skylla på mig. På
alltså, du har ju tekniskt sett varit med väldigt mycket under våren. Vi pratade ju om att du kanske bara skulle vara med då och då, men du har ju varit med väldigt mycket.
Alltså för att jobba liksom mer än snittet och ha 2 barn och vara med i framförallt en annan podd samtidigt och försöka spela spel på fritiden och se på all sport som finns i hela världen. Ja, men jag har ganska bra track record ändå.
Verkligen.
Du ser.
Du ser det. Precis. Du försöker inte tro någonting annat nu Douglas att du skulle dyka upp och sånt. Vad är för skitsnack?
Nej. Det är kul att du fortfarande bjuder in mig i alla fall.
Ja, så nu är det ju faktiskt, vi kan säga att vi bjuder in det, men nu är det ju faktiskt med liksom, så att det är liksom inga konstigheter egentligen. Och vi är ju faktiskt ganska många också, så att det gör liksom ingenting om man inte är med varje vecka. Sen att vissa av oss kanske är typ med varje vecka, det är en annan femma.
Ja, nej, men det är skönt att kunna bolla av varandra lite sånt där. Det är ett vinnande koncept, tycker jag.
Ja, men verkligen. Har du hunnit se några grejer liksom kring då, vad vi kallar E3? Summer Game Fest, Xbox, State of Play, var det någonting där du såg som du kände så bara wow, det där kan jag inte vänta på att spela?
Jag har sett alla visningar förutom Future Games Show som jag bara liksom ögnade igenom vad som hade släppts. Mm. Och känner väl spontant att det nya Star Wars-spelet Zero Company är någonting som jag verkligen ser fram emot, för jag älskar strategiska spel överlag, Civilization i synnerhet och Marvel Midnight Suns är bara helt fantastiskt. Och nu är det liksom ungefär samma team som gör det här. Så att jag tror bara att det kan bli succé. Även Dawn of Blood. Är det Blood of Dawnwalker eller Dawn of Bloodwalker? Jag kommer aldrig ihåg. Jag blandar alltid ihop de där två.
Dawn of Blood. Nej, Blood of Dawnwalker.
Exakt.
Jag tycker inte om den titeln.
Den är rörig. Det skulle bara heta Dawnwalker eller något sånt. Det har varit mycket mer catchy.
Vad är det med spelutvecklare? De ska liksom bara slänga på en jäkla massa bullshit på sina titlar. Liksom bara så här, det hade räckt om det bara var det här.
Ja, du kommer för långt in i liksom spelindustrin så att alla titlar är kanske tagna på något sätt. Sådär.
Men så här, Horizon, perfekt. Och då bara vi lägger till Forbidden, nej vad heter det?
Zero Dawn. Horizon,
Zero Dawn. Och man var så här, what?
Mm.
Why?
Det var Forbidden där. West är i så fall värre tycker jag. För att Horizon Zero Dawn, det låter i alla fall superhäftigt.
Det har ett Z i sig så det är coolt.
Jajamän.
Mm. Så det betyder ju ingenting om man inte vet vad liksom handlingen är i spelet till fullo. Mm.
Men det är mer okej att ha en undertitel på spel nummer 2. Men första spelet, då blir det liksom så här introduceras Horizon, det hade räckt.
Ja, men de har inte heller ett kolon på någon av dem. Va? Vilket gör det extra märkligt.
Åh, fy.
Assassin's Creed-spelen har inte kolon heller, det förargar mig.
Inte God of War heller, frustrerande alltså.
Gud, jag har alltid skrivit Assassin's Creed-spelen med kolon.
Jag också, Assassin's Creed, fram tills jag såg det. Assassin's Creed Brotherhood, va?
Ja, okej. Aj, men gud. Du har förändrat hela mitt liv, Adam.
Den värsta titeln är ändå Senua-sagan. För att de byter på Hellblade.
Ja.
Från 1 till 2 och flyttar runt. Och nu heter det bara Senua. Bara typ. Så att,
vi nämnde väl det förra veckan, va?
Ja, men det är frågan så här. Droppar de Hellblade för att Senua inte kommer spelas riktigt som Hellblade-spelen hittills?
Du menar att det kommer ha gameplay?
Ja, att det kommer vara kanske mer. Ja, precis. Att det är liksom mer som ett...
Det var mer fokus på striderna, vet jag i alla fall.
Mm. Ja, men det säger inte så mycket, för jag kommer ihåg att när vi fick se Hellblade 2, då var det också så här, men det ser ut att vara lite mer fokus på striderna, och de striderna var ju ändå inte bra. Så.
Grundtiteln borde fortfarande vara Hellblade. Och
ja, absolut. Sedan
så borde vara undertitel efter det.
Absolut.
Ja, jag kan hålla med. Men i alla fall, Star Wars, Zero Company, Dawn of Bloodwalker, och att jag ska få spela Ocarina of Time för första gången i livet.
Har du aldrig spelat Ocarina of Time?
Nej.
Köp
jag har aldrig spelat Ocarina of Time. Jag har aldrig spelat Half-Life 2.
Har du spelat första Half-Life?
Nej.
Va, what the fuck? Vad gör du här?
Äger du
logga av och spela.
Äger du The Orange Box?
Nej, men jag spelar Portal. Men det äger jag separat. Portal 2 äger jag inte spelat.
Herregud Douglas, du har mycket att göra. Ett, du måste spela igenom Half-Life-spelen. Då kan du börja med att köpa Black Mesa på Steam. Och så kan du spela igenom det spelet. Och sen kör du igenom Half-Life 2 plus episoderna. Och sen så skaffar du också ett jättedyrt VR-headset. Så du kan spela Half-Life Alyx. Då är det liksom up to snuff när det kommer till Half-Life. Och då kan du också sitta och hypa Half-Life 3 som inte existerar än.
Eller så får Douglas göra en Gustav och komma hit på Half-Life-helg.
Det kan du också göra. Vi hade ju... Alltså, vår kompis Gustav, han är ju ett riktigt Half-Life-fan. Alltså, riktigt, riktigt Half-Life-fan. Alltså, det är hans favoritspel typ genom alla tiderna. Och han har inget VR-headset. Så att han kom hit för att spela Half-Life Alyx när, när jag kunde köpa sina adapter och kunna använda PlayStation VR 2 till datorn.
Oliver kom ju spela Half-Life Alyx hos mig. Det var kul.
Jag var så nära på att köpa så här, vad är det? Index, är det det som Valves egna heter? När det kom tillsammans med Half-Life Alyx bara för att jag ville spela det spelet. Och sen fick hejda mig liksom, för att jag bara, jag kan inte lägga 10 000 spänn på att spela ett spel.
Det låter fantastiskt. Jag fick ungefär samma reaktion nu senast när jag var med min huvudpodd Öppna världar och droppade att jag inte sett Alien-filmerna heller.
Jag har bara sett första Alien. Så att, och jag har sett Prometheus också. På. Så att jag har sett Alien och jag har sett Prometheus.
Jag också.
Men jag äger faktiskt Aliens som jag köpte inför Alien Isolation. Då köpte jag Alien 1 och jag köpte Aliens. Och ska jag se dem innan jag spelar spelet. Och så såg jag Alien och spelade spelet och sen såg jag inte Aliens.
Aliens
jag
har är det jättebra.
Jag har den inplastad i hyllan bakom mig.
Nice. Gudfadern är ju ständigt återkommande här också. Sopranos har jag inte sett. Inte The Wire. Det är mycket jag skulle kunna bara så här bocka av i mitt liv, men... Nu vet jag vem som slog homerun i World Series 2011, match nummer 5. Det är liksom sådana dumma saker som jag har koll på istället.
Ja, men ibland måste man bara ha koll på konstiga saker. Det är bara så.
Ja,
som när jag hade mitt så här Vampire Diaries-marathon. Varför det? Ingen vet. Det var nice.
För att du innerst inne är en 14-årig tjej.
Jag är faktiskt det, Adam. Det är helt korrekt. Jag har aldrig känt att någon känner mig lika väl som du gör när du säger de orden.
Vad är det? One Tree Hill och så är det också Grey's Anatomy.
One Tree Hill, awesome. Grey's Anatomy var awesome. Det är tala till min liksom tonårstjej.
Gilmore Girls,
fantastiskt bra. Desperate Housewives.
Liksom lyser upp också när han.
Ja, men alltså, det är typ, alltså Gilmore Girls, alltså det är serious stuff. Du anar inte när de gjorde Netflix gjorde den här Gilmore Girls revivalen ju med typ 4 avsnitt. Alltså när jag såg trailern till den, alltså jag blev typ tårögd. Alltså jag verkligen
jag anar att du blev tårögd av det.
Ja, och jag bara hörde musiken och jag såhär, fy fan, livet är bra nu alltså. Och det är liksom 10 år sedan nu, så jag bara, var är nästa revival? Känner jag. Vi behöver mer Gilmore Girls i vårt liv.
Alltså, vi behöver mer av allt. Varför inte?
Jag säger det. Men jag saknar lite också tv-serierna från typ när det var så här 22 avsnitt per säsong och det kom varje höst. Det var ju liksom fantastiskt.
Jag tycker nu typ får... A Night of the Seven Kingdom var härlig för att den var lätt att beta av.
Jo, men okej. Så här one-off-serier, inga problem. Men nu är det typ så här, du får 2 säsonger, det är 8 avsnitt, det tar 3 år mellan säsongerna och sen läggs den ner utan att få någon liksom slutgiltig grej.
Vi fick aldrig säsong 3 av Halo-serien.
Nej, men okej, vi kan också ha lite höga krav på att vi vill se bra serier, Adam.
Ibland är skräp kul.
Men inte, alltså, jag såg första säsongen av Halo och var så här, alltså första avsnittet kände jag så här, okej, det är rätt så mycket de nailar liksom. Och sen blev det bara värre och värre. Och så såg jag första avsnittet på säsong 2 och bara så här, nope. Alltså jag kan inte ta att spartanerna är som liksom så här tonåringar i stora dräkter som liksom kivas på ett konstigt sätt. Det liksom, jag kan inte ta det seriöst.
Det finns alltså, en gräns, och den gränsen går mellan lumpigt och dåligt.
Ja. Men alltså, det var så fascinerande som att Halo-fan liksom tittar på något sånt och bara vad är det som liksom, vad kan de fucka upp härnäst, och de bara hittar nya sätt?
Ja, men det är helt fantastiskt hur man kan liksom göra på det sättet. Det är fascinerande. Men kul i alla fall att du att först de spelen du valde, Douglas. Har du spelat Advance Wars förresten?
Nej.
Du borde köpa Reboot Camp till Switch.
Ja, men jag funderar på det. Jag tycker det ser lite trivsamt ut. Nu när jag också börjar med sommarprojektet och spela Fire Emblem och lite sånt där. Så känns det ju också som att det ligger i farans riktning på något sätt. Att beta av ännu mer taktiska titlar.
Ja. Vi behöver mer strategispel. Det är liksom, av någon anledning så vill inte folk göra dem.
Nej, alltså mina bästa barndomsminnen är ju liksom Rollercoaster Tycoon, Sid Meier's Sim Golf, Civilization-serien. Alltså, det är bara att tilltala mig att man får tid att tänka. Härligt. Kul att använda hjärnan.
Det ska ju komma en stadssimulator som typ baseras mer eller mindre på SimCity 3000. Så det ser liksom ut, det ser gammalt ut och sånt. Så det blir kul.
Ja, det låter bra.
Men när vi spelade in förra veckan så hade ju inte Nintendo haft sin direkt. Vilket de nu har haft. Där de visade egentligen upp en del spel. Kanske inte det mest spännande direkten de någonsin har haft. Men du var ju redan liksom inne och tummade lite på det, Douglas, med att de visade ju faktiskt upp en väldigt kort teaser av remaken av Ocarina of Time. Och vi har ju diskuterat det här lite innan, liksom så här, vad innebär en remake av Ocarina of Time? Vad kommer de göra? Hur kommer det se ut? Liksom, kommer det vara exakt samma spel? Eller vad är det egentligen de kommer uppdatera? Och den här teasern gav egentligen inga svar.
Jag skulle precis säga, och det vet vi fortfarande inte.
Nej, vi vet fortfarande inte direkt det, men jag tycker ändå att det är ganska spännande liksom bara se den här liksom lilla korta teasern ändå, för att det säger ju ändå någonting. Så jag tror liksom att med tanke på att hur de senaste spelarna sett ut med Breath of the Wild och Tears of the Kingdom och innan det var Skyward Sword, så har ju liksom serien haft en ganska mycket mer cel-shaded look. Det är liksom tecknat i princip. Och sen när de har visat upp typ tech-demos och sånt på Zelda så har det varit det mer realistiska grafiken. Så jag kommer ihåg att när de visade upp Wii U så fick vi ju se att Link slogs mot någon spindel i typ något som såg ut som typ var Temple of Time eller liknande.
Det här och det var realist- vi fick se rent estetiskt tycker jag påminner mer om den liksom demoluckorna av Zelda.
Ja. Och jag tycker det är ganska intressant att man då går mot det mer, åt det mer realistiska hållet, och det har vi egentligen inte sett i Zelda sen Twilight Princess.
Känns ganska troget originalet, va? Utan att ha satt tänderna i det. Alltså lite så som man fantiserade att det såg ut i huvudet, typ.
Kanske. Jag är lite för att det är svårt när det är så himla mycket mer detaljer och sånt, och det är liksom, men det känns liksom lite som att man, för att Link som han ser ut då, det lilla vi får se av Link, har ju liksom inte egentligen den gröna tunikan som man tänker, för alltså, Kokiri-folket har ju ganska liksom, alltså kläderna är väldigt liksom plain, om man säger så, det är liksom enfärgat, och det kan ju bero på hårdvaran också, vi vet ju inte hur de kommer se ut senare, men liksom, nu är det liksom lite mer detaljer, han sticker ut lite mera. Så att jag vet inte om det kommer vara helt troget originalet eller inte. Jag hoppas i det, för att originalet är ju rätt så mörkt. Jämfört med liksom hur Zelda-spelen har varit, förutom Twilight Princess då, men liksom Wind Waker var ju inte liksom utseendemässigt så kändes det inte lika mörkt som Ocarina of Time. Och jag tycker inte att något Zelda sen dess har riktigt, riktigt känt så mörkt heller. Twilight Princess är ju på något sätt mer stiliserat. Medans i Ocarina of Time så har du också miljöer som ska liksom vara mer realistiska, och sen har du liksom de här liksom typ förvrängda karaktärerna som sticker ut lite mer mot det. Men du har aldrig spelat Ocarina of Time, Douglas?
Jag har aldrig spelat det. Jag kan inte ens story. Jag har aldrig ens läst den liksom.
Alltså det är, Ocarina of Time har ju liksom min favorit. Alltså man tänker typ hur världen är uppbyggd och typ legenden kring Triforce och hela det allt, så är Ocarina of Time min favorit.
Nej, men jag har hört att det ska vara typ den perfekta berättelsen. More or less. Att det liksom funkar så himla bra i sitt kontext.
Sen vet inte jag riktigt vad liksom man hoppas på här. Alltså ska de utöka storyn någonting i det här spelet, eller hur de väljer att göra. För bara det att det är liksom en berättarröst i början av trailern liksom kan ju också påpeka att de kanske kommer ha röstskådespelare som det inte originalet har, till exempel.
Bara det bättre än Switch Zelda-spelen?
Ja, det kommer det inte vara. Det skulle inte förvåna mig om typ Zelda är samma liksom.
Åh nej. Link.
Du får byta till de japanska rösterna, för de är mycket bättre.
Tänk om Link, för Link pratar inte, va, här heller.
Nej.
Tänk om det första spelet han pratar.
Det hade det kunnat vara. Alltså, för det är ju en sak när det blir liksom det här att det funkar att Link inte säger någonting när ingen annan egentligen säger någonting heller. Men när liksom folk börjar prata till en och Link står och ser ut som ett idiotiskt fån, då börjar man så här, but why?
Chris Pratt kan spela Link.
Alltså det är ju bättre än ingen som spelar Link.
Nej, alltså jag har inget emot att han är tyst. Faktiskt.
Även om folk pratar till så det liksom,
alltså det
här
beror ju helt på hur man skriver dialogerna. Om någon är bara, come on Link, what do you think about this? Och han bara står och bara kliar sig på huvudet. Då är det en sak. Det beror helt på hur man skriver dialogerna.
Men det är så de gör.
Förtjänar ändå inte Link bättre än Chris Pratt?
Nej. Jo, det gör. Okej, vem skulle ni ta?
Vem hade varit drömmen att spela
Man
Link?
Randy Savage. Troy Snap Baker. To Slim Jim!
Kan inte ha Troy Baker som spelar
Troy
Link.
Baker med Indiana Jones-rösten.
Mm. Och så är han också inskannad så att Link ser ut som Troy Baker. Det är liksom man bara, Nintendo bara så här, nu kör vi verkligen full tech här. Liksom. Allt ska vara, det är mocappat och grejer.
Eller det är han eller Nolan North. Bara sätta in Indiana Jones i Zelda liksom världen. Mm. Med piska och allt. Kör.
Jag vet faktiskt inte vilken skådespelare som skulle kunna göra det bra. Jag kastar in dem på skoj bara för att det är liksom två av de mest namnkunniga i hela branschen.
Det barnsligt, Timothée Chalamet, han får sin stora breakthrough i spelvärlden.
Nej men barnlink kan vara vilken liksom unge som helst. Någon tant som låtsas vara en ung pojke eller något sånt. Och sen vuxna Link, det är Danny DeVito.
Herregud.
Hey.
Jag har faktiskt ingen aning om vem som skulle kunna göra en bra Link. Jag känner nästan att jag hade inte velat veta vem det är som spelar Link om han ska ha en röst, för att jag vill liksom inte associera den personen med något annat projekt. Det måste vara någon okänd liksom.
Ja, exakt.
Någon random från gatan.
Ja men typ, jag kan liksom inte typ ha Ben Starr spela Link, för jag har bara liksom tänkt på Clive från Final Fantasy 16 liksom, och så, det har liksom inte funkat i mitt huvud.
Alltså det första som kom upp som faktiskt skulle kunna vara ett vettigt förslag på en vuxen Link, det är Aaron Paul.
The fuck? De bara går ut på gatan som casting, bara pekar på honom. Du där, säg hiya!
Ja.
You're hired!
Ja. Yeah. Men han gjorde så himla bra jobb som Robert Robertson.
Ja, det gjorde han faktiskt. Men jag känner att
han har så mörk röst. Eller han har ju mörk röst.
Fast den är inte så mörk.
Den är rätt så mörk.
Den är ganska sträv. I den rollen. Sträv mer än mörk.
Jag känner att Link hade behövt vara lite lenare i tonen. Eller inte. Alltså jag hör ju bara hans jävla hiande från varenda jäkla spel. Det var något spel de visade upp i Nintendo Direkt nu som hade japanska röster. Jag tyckte det lät som Link. För att det var liksom samma typ av liksom så här skrik. Och jag var, det där låter fan som Link.
Helst, jag vill inte att han ska prata. Jag ser inte poäng. Han behöver inte prata. Han behöver inte vara en karaktär. Han är mera liksom the vessel som leder oss till att pingla mörka tempel och skit. Vi behöver inte mer komplicerat än så.
Men det är svårt när det är en sån anrik serie och de liksom inte har varit röstsatta under väldigt många år.
Tom Holland hade faktiskt kunnat funkat. Ja, Douglas.
Alltså, hans budget hade typ varit på tok för hög.
Ja, absolut, så är det ju. Absolut.
Rikaste Japan, liksom.
Mm. Nej.
Ocarina of Time är väl typ det enda spelet som skulle kunna ta Gota ifrån GTA, eller?
Alltså här på förhand, kanske. Det är liksom, jag tror att liksom, alltså hade något kunnat typ bräcka GTA i de flesta, så det är nästan typ så här att typ ett indie-spel som kommer som ingen har räknat med och som bara tar alla liksom på stolen. Det hade också kunnat hända. Ta dem på stolen, ja. Vad säger man? Ta dem på sängen?
Sängen, ja.
Ja, ah, okej. Okay. Men nu tar de de blåser dem av stolen, det är så man säger. Ja. De blir tagna på stolen och blåser dem av sängen. Det hade kunnat hända, men jag vet inte. Är det något spel i år som har släppts som ni känner liksom så här att utan att vi har spelat GTA någon av oss, man känner såhär, ja men det där hade haft en chans.
Det är nu jag måste säga, vad fan har jag spelat i år? Det är tur jag har fusklappar. Vi ska se.
Tycker Requiem fortfarande har bäst liksom, system? Sen vet jag inte om det håller hela vägen riktigt.
Vilket spel då?
Requiem, Resident
Evil. Mm.
Det är liksom, det är inte tillräckligt stort på något sätt.
Alltså,
jag har inte spelat Mugenics än, men...
Mitt personliga Game of the Year är Marathon, men det kommer inte vinna.
Nej, det kommer det verkligen inte göra, Adam. Men det att de som röstar har inte spelat Marathon.
Typ. Nej, hade vi kunnat tvinga alla att spela Marathon?
Jag har så svårt att sätta mig in i den masspsykos som är GTA 6. För att jag är verkligen inte intresserad.
Alltså GTA,
jag är inte särskilt
så
intresserad
bra.
Av... Ja, så jag är inte så intresserad av tematiken och sånt där. Jag tror det är mer grejen och liksom utvecklingsvärdet på något sätt.
Men jag vet liksom inte ens om jag vill vara med.
Så mycket tid.
Och bara att det kommer vara den största liksom underhållningslaunchen någonsin.
Ja. Alltså det är ett fenomen. Det är mer det. Ja. Det är som att det kommer... Det är som den här Disclosure Day från Spielberg. Det är liksom bara en grej. Alltså du vet inte om den är så...
Mm, ja, så var den också 3 av 5.
Ja, och, ja, men, precis.
Ja, alltså det, för mig, sen, ja. Jag vill ju se liksom vad Rockstar gör med liksom en ny del av serien när de i princip hoppat 2 generationer. För varje liksom nytt kliv i GTA-serien har ju varit liksom ett stort hopp i vad man kan göra i en öppen värld och system och sådana saker.
Pusha hela industrin. Och det är likadant också om man kollar på GTA 5 i hur det var. Och sen lärdomarna han tog från Red Dead Redemption 2 som var mycket mer vuxet och liksom moget. Och om de kan ta stora delar av det och baka ihop det med den här GTA liksom grytan. Det kan liksom bli något helt makalöst som vi aldrig har sett. Liksom.
Mm. Så... Ja, det finns ingen annan som gör den här typen av spel. Alltså oavsett om det är liksom på samma nivå eller ej, vilket det inte är. Men det är liksom hur många sådana här liksom typ öppna världar, alltså med en stad som man ska... Det finns liksom inte. Det finns liksom inga GTA-kloner kvar.
Det finns ju ingen studie som har den budgeten eller kunskapen.
Nej.
Mm. Alltså jag kan ju verkligen förstå känslan i att se fram emot ett spel jättemycket. Däremot så känner jag bara liksom att den stora delen ilska och glädje som folk känner inför det här släppet. Jag har väldigt svårt att relatera till det. Folk är så omåttligt upprörda över liksom att spelet har försenats och hur det har gått till. Och att de liksom ser det här verket så himla mycket som sitt på något sätt. Jag vet inte. Jag har jättesvårt att sätta mig in i de här människornas ego och i deras liksom synsätt. Jag vet inte, det är nog lite därför också som jag blir lite avtänd när det gäller det här släppet. Jag vet att många ser jättemycket fram emot ett GTA. Men jag har liksom inte riktigt den relationen till liksom tidigare delar i serien. Alltså jag har sett dem spelas väldigt mycket, jag har känt på det lite grann. Men jag vet inte, jag tycker att det är så extrem ilska och extrem glädje jämt emot det här verket. Och jag har väldigt svårt att liksom på förhand själv kunna alltså, sätta mig in i de känslorna. Jag tycker det känns så extremt. Det känns så himla typiskt internetpersonligheter att känna så här.
Jag tycker det är generellt problem med merparten av spelare överlag. Att,
jag skulle inte säga att det är liksom exklusivt liksom till GTA i det här fallet.
Däremot, nej, men det blir större när det är ett så stort spel.
Ja, det är en större publik, men alltså det är väldigt många rövhattar överlag, tyvärr. Det är bara att det är större publik som får det kännas större.
Frågan är om liksom det positiva kring släppet, alltså att liksom jag kan absolut tänka mig att majoritet som kommer spela GTA 6 kommer förmodligen vara liksom nöjd. Alltså liksom, och det är en så stor grej. Så att om, förhoppningsvis det är så att de positiva grejerna faktiskt överröstar de som hittar på negativa grejer. För det måste man ju säga, hitta på, det finns så många som hittar på negativa grejer.
Det kommer finnas en procentandel som kommer skrika att det är woke, naturligtvis.
Ja, men så kommer det vara, och de har förstört det och liksom, och typ, ja, det kan vara vad som helst. Alltså det var ju samma sak, folk försökte jättemycket att skruva upp en kontrovers kring Forza Horizon 6. För att de testade mellan GTA 5 och sen hur bilarna fungerar i Forza Horizon 6. Och det var någon som tyckte typ att fjädringen i bilarna i GTA 5 såg bättre ut än Horizon 6. Och försökte liksom att få det till någon liksom easy win. Och man var så här bara,
kanske bisexuell fjädring.
Ja, men precis. Och det var liksom bara så här att, men alltså, det blir liksom, det blir så löjligt. Det är liksom så här, okej, vad du behövde liksom försöka få lite pengar på det här spelet också då, eller och liksom skaka igång någon kontrovers. Nu blev det inte någonting av det, men det liksom bara dök upp i flödet, liksom att folk försökte liksom så här hitta easy wins för att Horizon 6 då skulle vara ett sämre bilspel än typ spel som var 15 år äldre.
Det jag tycker tröttsamt. Är verkligen tröttsamt. Det jag i alla fall tycker är väldigt häftigt med just GTA som fenomen är att det liksom på något sätt påverkar alla. Alltså min pappa vet vad det är för något. Min ex-chef hörde av sig till mig och bara, har du hört när kommer GTA försenas eller kommer det släppas snart? Eller så här, han spelar liksom inte något annat utöver det. Liksom, ni i den här podden, liksom andra man pratar med, kompisar, liksom, alla vet vad det är. Mm. Och typ alla kommer liksom ta del av det på ett eller annat sätt för att det är så enormt stort liksom. Så det är bara det jag tycker är så häftigt att bara se just med den här hysterin runt omkring då, som absolut kan vara överspelad ibland, men att den ändå säger någonting om
alltså, det. Ja, jag gick ju runt när GTA 5 skulle släppas med alla trailers nedladdade på en USB så att jag liksom kunde plugga in det i min laptop och se var som helst. För Jag är hype. Jag har växt upp med GTA-serien. Och jag tycker det är intressant att se vad Rockstar gör. Så jag antar att jag är en del av problemet med liksom glädjen. Men I don't know. Det är svårt att, när man har växt upp med spelen och haft dem i sitt liv så länge och de har liksom varit så inte kanske inte världsomvälvande är lite fel ord, men liksom de har varit enorma intryck i spelindustrin man har växt upp med. Så det är någonting när det väl släpps ett nytt GTA, för det är liksom vad händer nu?
Ja, och nu är det så länge, alltså det är så länge sedan det har hänt.
Ja.
Det är liksom inte bara det att det är 5 år sedan som många andra stora serier tar en paus på, utan det är liksom,
ja,
alltså hade du kunnat
hade GTA 6 släppts 5-6 år efter GTA 5 så hade det inte varit lika mycket heller. För det är liksom, ett nytt spel, wow. Men nu är liksom det här snöret har liksom dragits till sin spets.
Ja.
Och just alltså jag vill bara vara tydlig med också.
Förlåt, också påverkar. Nej, förlåt. Nej, det gör inget med det. Just när man också har sett som sagt bryggan med Red Dead 2 så inser man också att de har vuxit som studio de med.
Jag vill bara säga att jag vill vara tydlig med liksom att det är klart att jag förstår att GTA och GTA 6 då specifikt är ett otroligt stort fenomen. Det är bara det att jag tror liksom att den här extremismen som man ser liksom väldigt tydligt på nätet, jag tror att den påverkar så pass mycket och att den är liksom så himla synlig med allting som man liksom konsumerar just i sociala medier framförallt. Liksom, att det är så himla mycket negativitet och det är så himla mycket starka åsikter som är åt det negativa hållet och som inte liksom finns till för att lyfta fram någonting positivt överhuvudtaget, utan det liksom känns som att det finns där för att skapa kaos och liknande. Så just därför så tror jag också att vissa grejer stänger jag av mig själv lite grann för. Jag är liksom inte en sån person kanske direkt som är så himla enormt exalterad som många andra är när det gäller liksom spelsläpp i allmänhet, utan jag hittar de grejerna som jag är väldigt exalterad inför. Men jag tror att jag är ganska så lågmält exalterad i relation till många andra. Jag tror att hur mycket vi liksom konfronteras med andra människor och deras starka åsikter påverkar mer än vad vi kanske tror. Det finns ju liksom mycket på, alltså framförallt liksom den mer högerextrema sidan som kommer fram och som påverkar, alltså framförallt kvinnor otroligt negativt, liksom synen på vad kvinnor ska vara och synen på hur de ska se ut och att de inte ska få rösträtt längre och att de liksom ska ge ifrån sig liksom alla sina rättigheter till att kontrolleras av mannen. Alltså jag vet inte. Man blir så dränerad av alla sådana extrema åsikter och många åsikter som är åt det hållet delas av många av de här riktigt högljudda liksom speltyckarna som bara skriker woke åt allting.
Mm.
Så nu fick jag en väldigt lång utläggning där som kanske tog det ett snäpp för långt, eller jag vet inte. Ni får klaga i kommentarsfältet sen eller någonting. Men det är bara väldigt tröttsamt. Och det känns som att varför kan saker liksom inte bara få vara så trivsamt? Det känns som att det måste vara så extrema känslor kring vissa saker.
Mm. Jag kan bara hålla med. Och liksom beklaga hela den jargongen.
En community som är positiv nu, det är Halo-communityn.
För de får spela om ett spel de har spelat förut.
Ja, alltså de är fiskar som får en droppe vatten efter hur många år som helst. De bara... De är superhype på Halo Campaign Evolved efter att YouTubers får spela demos och prata om det. Och till och med YouTubersarna är positiva.
Vad frälsar det här?
Men det känns ganska skönt att det är så. Jag tycker också att det ser väldigt bra ut och liksom alla de grejerna ligger. Alltså det känns som en mer spännande som del i serien än vad Anniversary Edition gjorde.
Mm.
När det kom. Och då var ändå Anniversary Edition var ju ändå rätt så nice, men det att man gjorde inte så mycket med den, utan att det ser annorlunda ut. Men
det såg helt jävla fucked up ut.
Det vet jag inte om jag helt håller med om.
Jo, Anniversary-grafiken är 137,000% sämre än originalgrafiken. För den ändrar helt artstylen, helt belysningen, helt balansen med liksom hur man ser fiender och sånt. Den är genuint asdålig. Och sen tog de ju även liksom de här liksom karaktärsmodellerna från liksom nya spel och satte dem över riggarna från de gamla spelen. Så Jackals... deras gamla karaktärsmodeller var liksom ganska liksom korta nackar och sånt. Så om man tar liksom Halo Reach Jackal-modellen, så är huvudet bara nedtryckt i kroppen och de bara går runt. Det var helt för jävligt. Så Campaign Evolved, även om jag har saker som jag klagar och påpekar på, så ser det 1000 gånger bättre ut än Anniversary.
Ja, sen är det också roligt med en remake då, att man kan göra andra saker. Liksom att det behöver inte vara samma spel igen.
Nej.
Det kan du ju spela redan.
Som jag har sagt, alla kan inte spela det.
Nej, så är det ju. Ja, men alla som har en Xbox idag kan ju spela originalet.
Mm. Mm.
Och med tanke på att det egentligen är en Xbox-serie så...
Inte längre.
Nej, inte längre. Inte det här spelet i alla fall. men också det att folk är så... Alltså, man kan ju säga så här, att folk är positiva trots att det saknar multiplayer, vilket också är ganska skönt.
Ja, men multiplayer var liksom inte ens... Det var split screen multiplayer i...
Jo,
liksom,
men tänker,
så det var mer partajspel. Det är inte samma... Hade man släppt en Halo 2 utan multiplayer hade det varit jobbigare.
Jo, men jag tänker om Halo idag är ganska förknippat med multiplayer, så jag tänker liksom att folk hade nog förväntat sig att liksom att även om det... När det här utannonserades så tror jag att många hade förväntat sig att det också skulle vara multiplayer. Eftersom nu är det också länge sedan vi fick spela Infinite. Så att liksom det finns inget multiplayer-spel för Halo just nu som
Infinite
får uppdateringar.
Infinite körs ju fortfarande. De fick ju uppdateringar för bara några månader sedan.
Men var inte det, har inte de sagt att de inte ska uppdatera Infinite mer?
De har fortfarande lagt till lite små modes och sånt. Det är, liksom, det är fortfarande inte stora grejer, men de lägger till små saker som playlists och liknande.
Okay. Jag vet bara att om det är något ett eller två år sedan de sa liksom att Infinite kommer inte liksom...
De lägger inte till fler seasons eller liknande.
Nej.
Eller sån content.
För att när jag spelar Master Chief Collection nu senast så hade de ju lagt till massa extra grejer där som inte jag hade sett tidigare. Typ, alltså med, det är typ... Oh, det finns någon form av säsongspass där också och lite grejer. Men i alla fall, det här är liksom första stora Halo-spelet sedan Infinite. Och då brukar vi ändå få typ ett Halo-spel, alltså nästan ett nytt Halo om året, ett tag. Liksom, oavsett om det var liksom en numrerat spel eller om det var något annat.
Det var ganska långt, det var 3-4 år mellan spelen i originaltrilogin.
Jo, jag vet, men sen så när jag tror det precis i gränsen när 343 tog över, då fick alltså vi fick ju typ Reach, ODST 4, Halo Wars, alltså det kom ju massa spel på rad, nu är det jättelänge sen, men det känns inte så länge sen för att vi är gamla. Men det är i alla fall kul med att det sänder lite en signal också till Microsoft kanske, att det är så att men singleplay-spel är fortfarande hett, liksom. Du behöver inte ha multiplayer hela tiden.
Exakt.
Så länge man gör bra singleplay-spel.
Jag ser fram emot att spela den med Oliver och sen pekar ut alla saker som inte är lore-vänligt längre.
Ja, men ingenting i loren håller ju i Halo.
Man kan även försöka!
Inte ens Gears ID håller ju liksom loren ordentligt.
Nej, men vem bryr sig om Gears?
Jag bryr mig mer om Gears än mer om Halo. Men det är bara för att jag har också läst Gears-böckerna. Nästan alla Gears-böcker. Jag har inte läst en enda Halo-bok.
Men... vad visades mer för, på Halo... nej, inte Halo. På Nintendo Directen.
Viktigt meddelande till allmänheten från Oliver. It was ass, tyckte han, om visningen.
Ja, men alltså, Nintendo Directen var inte den mest spännande. Alltså, det var ju jättelång att visa massa spel. Men det var liksom så här... ett, att Ocarina of Time-remaken hade sån liten teaser var ju konstigt. Liksom. Alltså, det kändes lite weird. Men hade,
heja, 2027.
Hade det inte läckt på förhand... så tror jag att folk hade varit mer liksom såhär, oj, det är liksom, det händer. Att de visade upp den lilla teasern av The Dusk Bloods var också förvånande. För det var såhär, jag tänkte nästa gång vi ser det så får vi förmodligen ett datum eller liknande, för de har ju sagt att det ska komma i år fortfarande. Och det var liksom bara såhär, det sa ingenting.
Det var en servertest utan så är den väl?
Jo, men det var liksom så här. Okej. Okay. Ja. Kan vi inte få veta lite mer? Det är liksom, och kanske se en trailer som inte typ är hälften av saker vi har sett tidigare.
Sitter så redo och hugga på titlar som ska släppas senare än 2026 för att counterpicka dem.
Mm-hmm.
I Fancy Critic.
Ja, det jag tyckte var mest, utöver liksom Zelda-remaken som de visade.
Mm.
Eller knappt visade, inte visade.
De bekräftade att den existerar. Och vi fick se Link.
Ja, det är väl typ, även fast det kanske inte är det sexigaste, så tycker jag det var intressant ändå. Det var en kavalkad av portar till Switch 2. Och spel som inte kommit till Switch 1. Och det är liksom... ja, det är nice att Nintendo-spelarna ändå får tredjepartstitlar. Som inte är typ portade 360-spel eller liknande.
Ja, vad var det? Det var Stellar Blade och det var...
det var
Lies of P.
Ja, det var DayZ, Devil May Cry 5. Den här listan jag läser är inte helt ordentligt
Space
sorterad. Marine
2.
Space
Marine
2.
Är den inte i bokstavsordning?
Nej.
V och Fasa.
Metal Gear Solid Collection 2 kommer till den också. Ettan kom till Switch 1, men ändå är det fortfarande bra. En Switch 2-version av Minecraft.
Lords of the Fallen 2.
Lords of the Fallen 2 ser jättekult ut. Rise of the Tomb Raider. 20th Anniversary. SnowRunner.
Bästa.
Så det är lite sånt att de liksom ändå får liksom...
Dragon's Dogma 2.
Ja, Dragon's Dogma 2. De får spel som liksom Switch 1 inte ens hade kunnat försöka rendera.
Nej, men jag är så glad för alla som har suttit liksom fast i någon kaninöron på ett Nintendo Switch och liksom varit begränsad utav kapaciteten, att nu får de faktiskt spela allt det som vi har hunnit spela. Jätteglad för deras skull.
Av de nya spelen som visades så tyckte jag Pico Nico 2 såg gulligt ut. tyckte jag faktiskt.
Jag har ingen åsikt om Pikku Nikku 2 faktiskt.
Jag måste säga, titeln låter ju som smeknamnet på en snopp.
Ja, det är like, klart att det är det du tänker på. Det är,
Lies of P får de också. Och sen utannonserar de ju, de visade ju äntligen, eller äntligen, jag hatar serien, men för Weebs där ute visar de äntligen Kingdom Hearts 4.
Ja, jag ser inte att Oliver med nu för att han är ju seriens största fan.
Ja, ja.
Han, jag kan citera honom igen. It was ass.
Mm. Ja,
han men han är lite kall och är det liksom, är de bra de där spelen?
Det Kingdom Hearts? På. De som tycker om Kingdom Hearts tycker de är bra. Men folk som bryr sig om story, liksom djuphalsar ett hagelgevär så får de försöka läsa en summering.
Det är Disney Millennials som tycker om Kingdom Hearts, ingen annan.
Alltså Disney Millennials, vete fan alltså. Det är liksom höjden av JRPG-flum.
Men så här, jag tror att alltså, Kingdom Hearts är, det är en spännande idé just att det blandar liksom Square Enix, liksom Final Fantasy-karaktärer med Disney-karaktärer. Men det absolut sämsta i Kingdom Hearts, så långt jag har spelat, upp till Kingdom Hearts 2. Så att det betyder Kingdom Hearts 1, Rechain of Memories, Kingdom Hearts 2. Så det är tre spel egentligen.
Namnen på en jävla serien.
Ja, jag vet. Och det är liksom så här, typ att man måste sitta med ett jävla spreadsheet. Och så här, bara, jag vill spela de här i kronologisk ordning. Alltså, när de släpptes. Så att jag liksom kan hänga med i storyn och få liksom de typ av... ja, men liksom så att alla revelations och sånt kommer liksom i släppordning helt enkelt. Och det är liksom, då måste du hoppa. Du kan liksom inte spela så här, den första samlingen, så här Kingdom Hearts 1-samlingen. Du kan inte spela alla spelen där i rad och känna så här att, ja, men vad bra. Nu har jag liksom fått den ordningen. Nej, du måste hoppa mellan samlingarna också för att liksom kunna göra det i rätt ordning. Så det är lite weird.
Ja, och Game Boy Advance och...
Ja, men det sämsta med Kingdom Hearts-spelen är Disney-delarna. För att, i alla fall så långt som jag har spelat, det är liksom återberättelse av filmerna. Vilket gör det är totalt ointressant. Alltså jag vill inte hoppa in liksom så här i Lilla Sjöjungfrun för att se liksom filmen igen, utan då vill jag ju bara ha de karaktärerna inbakade i den storyn som jag spelar så att det liksom är vettigt. Och jag vet inte om det blir så ju längre in i serien man kommer, men liksom i både ettan och tvåan när man kommer liksom i den här Disney-världen, då är det liksom, ja, då får du typ spela filmen igen. Och man var så här, jaha, det är ju inte kul. Liksom jag har sett Tarzan en miljard gånger, jag vet precis vad som händer. Så att det är liksom, det är tråkigt. Så att mitt favorit Kingdom Hearts hittills, det är också Rechain of Memories, vilket är ett jävla kortspel som är helt weird, men den liksom för, den driver på storyn ganska bra. Alltså den här mumbo-jumbo-grejen med saker. Så att det är liksom inte jättelätt att hänga med i heller dessutom.
Alltså,
jag tror att jag uppskattade första spelet mest. Men för egen del tror jag att det handlar om att jag tyckte det var en väldigt mysig upplevelse och inte så mycket för att jag tyckte att det var ett bra spel. Det är ju framförallt alltså ganska så uppblåst. Men sen så finns det ju väldigt mycket fin musik. Vi hade ju faktiskt vår bröllopsvals till en Kingdom Hearts-låt. Mm.
Ja, alltså det lilla jag spelat av ettan så tyckte jag om musik. Jag tyckte om animationerna. Liksom för att vara PlayStation 2-spel så tyckte det så väldigt bra ut. Så det är ett spel jag försökt tycka om. Men så fort jag försöker liksom grotta mig ner i de här jävla karaktärerna så får jag spader. Och de här jävla namnen. Det är liksom Kingdom Hearts. Så är det Kingdom Hearts Final Mix. Och sen är det Chain of Memories. Eller Re-Chain of Memories. Final Heart 2, Kingdom Hearts 2, Final Mix, Kingdom Hearts 358 by 2 days.
Dream Drop Distance.
Ja, Dream Drop Distance. Och varför heter den Dream Drop Distance? För den kommer till, det är 3D, för den var på 3DS. Så de har namn som är på 3D:n.
Jag läser det också på Square Enix hemsida och försöker lista ut.
Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep.
Spela fyran. Kanon.
Det är så du behöver fatta inte.
Nej, och det är det som är problemet. Du kan ju inte spela Kingdom Hearts 1, 2, 3 och sen vara nöjd. Alltså för om du vill liksom hänga med i storyn helt och hållet. Du behöver liksom hoppa in på de här avstickarna. Och jag är Kingdom Hearts 2 är senast jag spelade. Och nästa del den, det är typ sen 3 timmar lång video där man egentligen ser typ konversationerna i 3DS-spelet och den här DS-spelet 300 bla 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 by 2 days eller vad det heter. Och det är liksom att jag vet inte om jag har det i mig att sitta och titta typ 3 timmar video på karaktärer som bara står och pratar med varandra med den storyn som den är presenterad. Det är liksom, det är där jag sitter fast just nu. Så det är det jag måste göra.
Och sen, det känns som ett åtagande. Man måste typ vara fokuserad på riktigt.
Jag var arbetslös när jag spelade Kingdom Hearts senast. Liksom. Det var liksom på den nivån.
Alltså, den här titeln är till för att verkligen göra mig arg. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.
Ja. Yeah. Så det är massa
det här är vad vi jobbar med nu.
Men som sagt, det är en väldigt häftig idé från första början i en tid där det liksom inte var speciellt vanligt att man hade något liksom större universum och blandade ihop massa olika franchises. Liksom. Och sen Musse Pigg är en jävla badass typ magiker och så typ så här arbetar i skuggorna och grejer också. Så att det är liksom, de gör ju lite roliga grejer med karaktärerna som inte är fast i respektive film då.
Det gillar man ju.
Hades som boss. Otroligt.
Det låter ju snarare bara som att de borde reworka 1-3, göra dem 1-3 med de bästa viktiga delarna och sen så släpper de 4.
Men ja, det kommer inte. Jag tror att dock att 4:an är mer som en reset, så att det är liksom så att 3:an är liksom avslutningen på det som har hänt, tror jag. Jag vet inte om det är någon cliffhanger i 3:an, men det verkar som att 4:an känns lite som en ny start. Men det är det säkert någon som vet.
Vi får väl se.
Ja, men alltså, vi får se. Jag kommer förmodligen inte spela 4:an med tanke på att jag måste hinna spela allt annat innan. Jag tänker liksom inte hoppa in på 4:an nu. Liksom.
Fast om det är en ny start.
4 var väl också ganska flummig, eller?
Ja. Jo. Och det var intressant att de visade det på Nintendo Showcaseen som är liksom den fulaste versionen. Inte för att det var fult, men liksom för att Square Enix ska visa liksom upp det som den mest begränsade versionen är ganska, med tanke på att Square Enix älskar att visa flashy, snygga saker.
Det kan också vara så att deras spel säljer ganska bra på Switchen då. Skulle det kunna vara en sån grej?
Så kan det också
vara. Eller att de också vill bryta loss sig från här att deras grej bara kom på PlayStation, för att även Final Fantasy 7 då, Revelation, kommer ju inte till PlayStation först, utan det kommer till alla format.
Mm.
Helt enkelt för att de behöver ha den boosten för att sälja tillräckligt mycket.
Att de kan sälja 100 miljoner exemplar och det kan fortfarande fall below expectations.
Har Square Enix någonsin haft ett spel som inte underpresterar? Jag känner det liksom ända sedan typ 2008 allt liksom från Square Enix. Och sen, nej, det räckte inte.
Square Enix är egentligen föräldrar med för höga förväntningar.
Ja, men det är lite så.
De är fotbollsföräldrar.
Eller japanska föräldrar bara.
Precis.
Orbitals kommer 3 september.
Förvånansvärt sent. Jag trodde faktiskt att det skulle typ vara en shadow drop liknande grej. Eller att det i alla fall ska komma typ i juli.
Mm.
Men det ser faktiskt riktigt bra ut.
Ja, det ser badass ut alltså.
Alltså förhoppningsvis så är det ju typ... Förhoppningsvis har den en bättre story än någonting som Hazelight arbetar med. För att det är liksom där deras... Alltså det är där de brister. De är ju rätt roliga att spela.
Ja,
men storyn är verkligen
riktigt roliga spel.
Alltså... It Takes Two är fortfarande roligast att spela. Jag tyckte det senaste de släppte var verkligen så här...
Det är jättekul. Jag och Oliver hade kul.
Jag och Jimmy hade också kul. Men jag skulle nog säga att det spelet som har varit roligast för egen del var It Takes Two. Sen så kan man ju tycka vad man vill om berättelsen naturligtvis. Och det känns väl som att den berättelse som de har presenterat allra bäst, och det var ju inte ens Hazelight, det var ju Starbreeze. Det är ju Brothers, A Tale of Two Sons. Mm. Men alltså, jag har haft väldigt mycket underhållande stunder med alla de här spelen. Så jag ska absolut inte säga någonting om det, men jag tycker liksom rent spelmekaniskt och vad man får göra, uppskattar jag väldigt mycket det här att vara liten i liksom en stor värld. Otroligt mycket roligt man kan göra med det.
Definitivt.
Lite som när man spelar Chip and Dale liksom på NES när man var liten.
Mm. Eller tittade på T-skedsgumman på VHS hemma hos farmor när man var liten.
Aldrig sett T-skedsgumman.
Det lever inte upp till hypen.
Nej. Kanske inte. Men det spelet liksom kan ju falla på att det kanske inte är tillräckligt för variationsrikt då. Eller att liksom att co-op-delen är mer som en gimmick än att liksom, för det är det som Hazelight-spel är bra, det är det att det är co-op av en anledning. Ni ska göra olika saker. Och jag hoppas att Orbitals också, att det är liksom så att ni är två för att ni ska göra lite olika saker. Så att man liksom inte bara...
Man gör ju bara gör olika saker liksom i de Hazelight-spelarna.
Yes. Och jag tror inte att det kommer vara liksom på samma nivå, men jag känner liksom så här att det är nice att känna i co-op-spel att man har ändå lite två olika roller och får arbeta ut därifrån.
Ja, jag tycker också den grafiska stilen ser ut.
Åh, gud ja, det ser verkligen helt fantastiskt ut.
Typ det snyggaste spelet på hela den här visningen.
Ja, det skulle jag nog kunna säga att det är.
När vi ändå hade Square Enix lite på tråden, Final Fantasy Resonance tyckte jag såg lite småballet ut.
Just det.
Ja, och det är ju precis som Octopath Traveler Zero från förra året, så är ett omgjort mobilspel från första början. Som de nu tar till konsol, och så har de ju såklart gjort om en massa grejer, för det ska inte vara den här gacha-varianten som det varit på mobilspelet och så. Och sen liksom så här komprimerat ihop storyn så att det liksom makes more sense. Och så blir det ett gediget JRPG istället.
Återigen med grafisk stil, HD2D-stil tycker jag är fantastiskt fint.
Tycker dock den aldrig har varit snyggare än den var i första Octopath Traveler. Jag vet inte vad de har gjort sedan dess. Att i första Octopath Traveler då var det också att typ husen och sånt var också såg liksom pixliga ut. Och sen har man gått mer liksom till att ha riktiga typ 3D-objekt som inte har liksom samma stil som liksom typ karaktären och sånt. Och så har du liksom då pixliga karaktärer som är mer liksom i en mer realistisk värld. Det tycker jag är lite synd. Jag hade gärna att allt skulle liksom vara 2D-pixligt helt och hållet. Även om jag tycker att de ser snygga ut. För det är samma sak med typ Dragon Quest. Remakesen är också samma sak.
Och Triangle Strategy.
Ja, precis det också. Men det hade varit kul om de då gjorde liksom att om de gjorde någon sån här HD-2D-variant av de gamla Final Fantasy-spelen. Liksom som Final Fantasy 6, 5, Chrono Trigger. Alltså det hade varit nice att få se dem på det sättet också.
Fyran också.
Fyran också.
Det är bara något med skärmdjupet som gör att det funkar så himla bra i ett modernt kontext. Att det liksom känns fräscht, typ som det ska se ut. I huvudet, inombords.
Ja. Men det är lite som typ replaced. Liksom är supersnyggt. Mm.
Exakt.
Så lite mer åt det hållet.
Sen så visar de ju ett nytt Xenoblade. Genesis.
Yes.
Och de,
väldigt tack på det.
Ja, och Switch 2 Editions av Xenoblade Chronicles 1, 2 och 3.
Ja, och jag håller ju Xenoblade-serien väldigt högt. Jag tycker att den är helt fantastisk. Så det ska bli väldigt kul att se vad de gör med Genesis. Så de har ju liksom... Deras grej är ju alltid att världen är ju alltså speciell. Den har ofta liksom ett huvudfokus. Och första Xenoblade har de här två titanerna som liksom har typ fryst i en strid mellan varandra. Och sen har liksom uppkommit små samhällen på dem då. Tvåan utspelar sig på typ också på titaner som flyger runt i luften liksom. Där det är liksom städer och sånt på dem som man hoppar emellan. Och sen... Trean kommer jag exakt inte ihåg om det också var typ en stor titan, lite mer likt ettan än tvåan i alla fall. Och sen nu i Genesis då verkar det som att alla lever liksom i en sfär, så det är liksom insidan av en planet eller liknande. Så att hela,
det ser
liksom
coolt tittar ut.
Så att det ser häftigt ut. Så att det enda jag har lite emot det är att det liksom ska utspela sig på någon form av så här typ i skolmiljö. Och jag är väl inte helt och hållet vän med det. För då kommer förmodligen så att det här är en plats, du ska alltid återkomma hit. Och det jag gillar i mina RPG är att man hela tiden rör sig framåt. Att du liksom, du börjar här borta i en liten by och sen så liksom rör dig genom hela liksom riket framåt. Det är det jag tycker är kul. För det var samma sak med typ Fire Emblem Three Houses som jag tycker om väldigt mycket. Men det var ju en stor skillnad mot tidigare Fire Emblem-spel där du faktiskt rör dig genom kontinenten och rör dig framåt. Medan i Three Houses då var det så att du återkommer till skolan hela tiden. Så jag är inte helt vän med det upplägget. Så vi får se lite hur de gör, helt enkelt.
En serie som jag har gläntat på dörren flera gånger. Börjat på liksom det första spelet par gånger. Gillar att det är liksom ett MMORPG fast single player typ. Skönt att vara i fred och så vidare. Men har liksom aldrig riktigt fastnat. Och sen så började faktiskt en ny genomspelning av det ganska nyligen. Och sen helt plötsligt släpps den här Switch 2-versionen, så det är bara så här, det är väl bara att börja om igen då för att få den bästa version. Jag kan inte sitta och spela Switch 1-version och veta att det finns en bättre version. Så ja, det är väl bara att börja om igen.
Jag skulle säga att Wii-versionen är den bästa.
Mm.
Bara för att jag tycker att världen får liksom, hur de använder färg och sånt på Wii var liksom gjorde att den världen kändes mer speciell. Jag tycker färgen och sånt blir lite mer mattare när liksom de har ökat grafiken. Liksom att det är inte lika speciellt. Och sen så är det också att när det är lite fulare så får man fantisera liksom ihop själv saker hur det egentligen borde se ut. För karaktärerna är ju yxfula verkligen i Wii-versionen, men jag tycker att världen i sig var liksom, kändes mer färgrik i Wii-versionen.
Mm, fair enough.
Men ett helt fantastiskt spel. Alltså som sagt, man kan inte gå fel och spela det på Switch heller. Liksom.
Vilket Xenoblade Chronicles är det som har den här typ big boob kaninkvinnan?
Det är tvåan.
Okej. Okay.
Tvåan är verkligen horny, liksom, alltså jävlar i mig. Jag tror det är tvåan som... Jo, men jag vet att tvåan hade väldigt mycket storbystade kvinnor alltså.
Mm.
Vilket också var väldigt tråkigt för att första spelet är ju inte så.
Nej, inte alls.
Det är de bilderna jag får i huvudet av serien tack vare det. Så det är därför jag liksom håller mig borta. För jag bara, jag behöver inte
Nej, och sen spel. Så de... Sen cementerar de verkligen... Alltså det är slutet på trean. Inte för att jag ska spoila nu för er som ska spela liksom det. Men slutet på trean är verkligen så här, det där hade ni inte behövt göra, typ.
Är det också väldigt tuttigt?
Nej, inte så farligt tuttigt på det sättet. Det är liksom andra implikationer i slutet på trean. Så man blir lite så här, det är lite... Men och tvåan är helt klart boven i det här dramat alltså. Det är från tvåan problemen börjar. Det är där det är liksom...
Det är precis som i verkliga livet. Ja, det är tvåan problemen börjar.
Men i tvåan så är det så att Rex, som huvudpersonen heter, han har ju det här svärdet då. Som är liksom en person. Och hon kan ju typ byta skepnad då. Så att hon liksom har ju två versioner. Och sen, ja... Och det blir lite som att han typ, han dejtar de två snyggaste version, alltså snyggaste personerna någonsin liksom. Och det är liksom jätte weird för den typen av spel.
Han är typ
det,
ett barn också.
Ja, jo.
Men det är som ett barn i alla fall.
Ja, men så det är liksom, det är en jättekonstig liksom grej. Tvåan är bara konstig. Jag tror vi med typ 45 timmar också. Nej, men ettan av dem. Ettan är jättebra. Och den kan du spela liksom för dig själv. Det är liksom, det finns ingenting. All de här tre spelen bygger ju på varandra. Alltså tvåan liksom bygger ju på ettan och trean bygger på de båda då. Men liksom du kan ändå spela ettan som en isolerad story.
Hmm. Schalke är ju ändå en bra karaktär i Smash. Så.
Ja. Och det är också det röstsattes i Europa för att de här spelen släpptes ju inte, eller första spelet släpptes ju inte i USA på en gång. Det tog lång tid innan det släpptes i USA till och med. Vilket gjorde att det var Nintendo of Europe som dubbade spelen. Vilket gör att röstskådespelarna också inte helt förjävliga. Det är också en positiv aspekt i det hela.
Mm, nice. Nej, jag ska låta det gå lite längre tid så att jag hinner glömma bort mer av det här och spela hela serien sen på Switch 2, tror jag.
Ja, jag får se. Switch 2-versionen släpps fysiskt i slutet av juli, så jag får se.
Det hade varit nice om det hade kommit en box med alla tre spelen i sig. Så här riktigt fet utgåva. Då hade jag fan svårt att hålla med ändå. Känner jag.
Men apropå tuttar.
Mm.
Det viktigaste av allt var ju att Fire Emblem Fortune's Weave fick ett datum.
Ja, just det.
I september.
Ja, som alla andra spel någonsin.
Bara, olyckligt.
Vi kan inte släppa i november, så vilken månad är bäst då? September.
Det rann ju över så väl om Mortis fick försenas.
Ja, det spelet hade ju absolut sämst chans av de som kommer typ den, vad är det, 24 september. Men ändå, det är svårt. Ja, men du ser fram emot Fire Emblem.
Ja, och inte så jättemycket på grund av tuttarna. Även att, ja, det är inget fel på tuttar i sig. Men det är ju lite mer av en uppföljare till Three Houses. Och det gör ju väldigt mycket för mig. Alltså... Jag tyckte att Fire Emblem Engage var väldigt roligt att spela just på grund av att upplägget generellt sett i de här spelen är otroligt tillfredsställande. Liksom, där det blir som nästan ett massivt schack där man rör runt sin karaktär på det här rutnätet och man kan ta sig an liksom, striderna på sitt eget sätt. måste hitta nya vägar, och sen så kan man naturligtvis tackla det på ganska olika vis. Ifall man är en sån som föredrar permanent död till exempel, så kan man gå den mer extrema vägen. Är man en mespropp som jag, så kan man gå den mer säkra vägen och få tillbaka sina enheter. Men det som var tråkigt med Engage, som var liksom det senaste spelet som släpptes, det var ju att berättelsen var verkligen otroligt intetsägande. Nu spelar jag kanske inte de här berättelserna jättemycket för berättelsen i sig, men jag tyckte ändå att det kändes som att de tog ett stort steg i rätt riktning med Three Houses. Och sedan så schabblades det lite bort i Engage. De hör ju liksom inte ihop på något vis. Men där blev det bara för flummigt och ointressant på något sätt.
Jag är också pepp på Fire Emblem. Du borde spela Fire Emblem Path of Radiance.
Jo, jag vet. Absolut.
Du borde tänka nästa gång du startar Balatro, så bara, här kan jag spela ett Fire Emblem jag inte spelat tidigare.
Eller fortsätta på de jättemånga spel som jag har startat istället.
Men Fire Emblem?
Ja, jag vet. Det är en sexig idé. Det ska jag ge dig.
Jag vet.
För de som inte lyssnar på skämshöger så kan jag också säga att Three Houses är mitt sommarprojekt. Så det ska bli kul.
Jag är mycket stolt.
Jag har småbörjat lite grann. Kommer bli mer nu under midsommarhelgen när jag reser iväg.
Alltså jag blir ju sugen på att starta upp en ny genomspelning.
Du kan spela Fire Emblem Path of Radiance, du har Amanda.
Du har ju ett hus kvar annars att spela.
Jag har ett hus kvar.
Perfekt uppladdning.
Ja, nu kommer inte jag ihåg vad det huset heter naturligtvis, men det är ju Edelgards gäng där.
Black De blåa.
Eagles, va?
Ja, just det.
Nej, vilka är, nu ska vi se, Edelgard, är det...
Röda. Blue Lions är ju Dimitri.
Ja, precis, det var Blue Lions körde jag igen.
Och sen så är The Golden också Deer Claude, som var det första valet jag gjorde.
Blue Lion känns ju verkligen som det tråkigaste valet, nästan.
Men jag är ju tråkig, så det passar mig perfekt.
Ja, men det är så här att du vet att... Men jag är så här att jag... Ja, jag valde också Blue Lion, så det var ingen diss då. Men för att jag känner också...
Ena mungipan gick så sakta ligga upp, bara så här, åh nej.
Jag är ganska van sig bättre, så att jag tyr mig ganska mycket till den här slätstrukna. Liksom. Det är så här att, ja, men i Game of Thrones-böckerna, så här, ja, men jag gillade Ned Stark. Jag tyckte han var liksom... Det var en bra karaktär. Liksom. Jag gillar man Mario. Jag gillar Link. Det är liksom...
Jag gillar ordning och reda. Vanilj är gott.
Ja. Ja, vanilj är gott. Vanilj, ja. Alltså typ, alltså så här, gammaldags vanilj med chokladkross, det är typ den bästa glassen. Det är liksom, varför ska man överkomplicera saker när det är vanligt?
Salt, karamell. Ja, också gott, inte... men vaniljglass med Nutella, det är det bästa som finns.
Så att det är liksom, så att, ja, men Blue Lions, det känns faktiskt att det här är liksom valet för dig som inte riktigt vill välja någonting.
Alltså jag äter ju min glass med krimskrams, det gör jag ju.
Ja,
helst maränger, ja. Strössel.
Amanda så här, glassen torsdag kväll, det är liksom partypinglande framme, det är liksom så här småstjärnorna, det är liksom, det bara sprakar den där jävla glassen på. Så att om hon nu skulle äta bara vaniljglass, så skulle man inte kunna se att det är vaniljglass, för helt plötsligt är den upp, alltså det är små pimpa liksom en gammal Volvo, det är...
Alltså, jag gör en pingelsviss.
Ja, jag vet inte varför, men mitt huvud fyllde i liksom resten, när du bara, jag brukar äta min vanilj, jag bara tänkte bara rå, jag bara vänta, vad betyder det?
Jag köper vaniljstång och bara skrapar ur den. Liksom. Bara,
Dricker ett glas mjölk samtidigt.
Ja, men precis. Något som jag är glad över som visades också, det är faktiskt en uppföljare till Nintendo Switch Sports. Så det blir Nintendo Switch Sports Resort.
Ja, du ska thumbboard hela dagarna då.
Ja, det var fan... Alltså, det såg kul ut. Jag hade inte behövt typ 5 minuter av att se honom spela thumbboards och dessutom förlora.
Folk, men det visar att han är humble att han förlorar det. Det är inte som typ Elon Musk som bara jag är den bästa Quake-spelaren i världen.
Nej, men det är lite synd om honom då, för att han liksom har en pappa som inte gillar honom. Det är liksom, det är där alla hans problem kommer ifrån, att han vill bara bli gillad av folk. Man bara säger, ja, du har så mycket pengar nu så att du skulle kunna bli gillad av väldigt många människor, men om du bara gjorde liksom något vettigt med dem.
Vilken sorglig människa.
Jag såg, alltså däremot från det här klippet han spelar, folk klippte ju direkt ut hans lilla ruta när han skakar armen. Liksom så, så det ser ut som att han gör något.
Internet made it weird.
Och då behövde man inte ens internet till det.
Nej, precis. Är det något annat ni känner liksom att säga, wow, det där kan jag inte vänta på att få spela?
Nej.
Det är väl Star Fox jag är nyfiken på i så fall.
Jag såg det enda jag behövde.
Alltså det...
Jag är klar.
Jag ser att utseendet på den här djuren i nya Star Fox som har fan växt på mig dessutom.
Jag har inte spelat demo till Star Fox. De släppte ju demo samtidigt.
Ja, det har de.
Ja.
Det kan du testa.
Fan, det måste... Varför har jag inte tänkt på det? Ah, ja.
Har du också en kamera till din Switch så du kan liksom bli en av djuren?
Jag har ingen kamera.
Men det är ju bara... Vad är det? Behöver man en USB-C-kamera, va?
Räcker med en USB-kamera som går in i dockstationen.
Måste fan testa det. Det får vi göra fan på stream alltså, någon gång. Då får vi ta det till julstreamen i år. Då får vi ta kameran och så får vi sitta där som hela Star Fox-gänget. Det är kanske så vi borde göra när vi ska liksom göra en typ en live-podcast. Så får vi alla sitta som Star Fox-djur. Och sitter vi och poddar.
Alla kommer bråka om
vilken djur de ska vara. Jag tänker bara på din Kinect som fotade dig när du hoppade in i taket.
Ja, gud ja. Jag spelar Kinect Adventures med en kompis. Och liksom över nätet då såklart, för att vi... Så då var det så att då körde man Kinect Adventure, så ska man hoppa och sånt, och i mitt rum så var det snedtak. Och när man då står framför kameran och ska hoppa ner alla hinderbanor och hoppa upp, så jag hoppar ju rätt in i taket. Och det var bara det att Kinecten under liksom vissa väl liksom valda delar då fotade när man liksom stod och hoppade och dansade. Och sen när liksom matchen då var klar så skickades liksom fotorna över till sin kompis, och så fick jag se bilder på honom då. Och då ser man liksom nästan som jag i slow motion hoppar in i taket, slår huvudet och bara oof. Så att jag saknar Kinecten till viss del, för att det är liksom såna, det finns inte mycket teknik som gör såna roliga grejer idag som man inte kan vänta på.
Adam, du är också lång. Har du hoppat in i tak någon gång?
Inte i något av mina tak, men jag kommer ihåg att jag satt längst bak i mitten av bussen en gång när vi åkte till Läckö slott på en utflykt, och busschauffören råkade glömma att bromsa inför ett gupp, så jag flög upp och slog huvudet i taket i bussen.
Men så Adam formad buckla.
Men bussar är fan livsfarliga. Alltså det är ofta jag slår liksom huvudet när jag ska gå av bussen. Man slår liksom pannan i antingen den lilla armen som sitter fast i dörren, eller att man faktiskt slår i liksom dörrkarmen.
Du, dörren. Är du 3 meter lång eller?
Nej, 1,98.
Nästa 3.
Och det finns, och det jobbigaste också när man går av tågstationen här i Alingsås. Det är att när man går ner för trapporna, det taket är väldigt lågt. Så att om jag inte tänker på att faktiskt böja mig ner när jag går ner för trappen, så slår jag i pannan. Det har hänt mig x antal gånger.
Blir det skalad skalp?
Ja, alltså det är ju, alltså det är ont gör det.
Jag slår
därför är jag tunnhårig här.
Jag slår i huvudet i taket nästan varje gång när jag ska gå ner i tvättstugan. För det är liksom så här sluttande takning som är. Och då, jag vet inte hur jag lyckas, jag bara slår i huvudet ändå.
Ja, men det är jobbigt att vara lång.
Ja.
Alltså vi är långa människor, vi är liksom det är ju svårast för oss.
Ja, vi är utsatta.
En av mina roligaste är fortfarande att du säger att jag är lång.
Det är liksom så här att svårt att hitta kläder, svårt att hitta skor, det är alltid något problem.
Sämst på att kunna gömma.
Exakt. Vad fan ska vi gömma oss? Det är exakt. Liksom alltså förstå vilka liksom djupa sår det har varit hos oss långa människor liksom från skoltiden. Liksom. Man liksom kunde gömma sig. Man fan, får aldrig vinna.
Douglas bara, jag vet inte vad ni pratar om.
Nej, alltså jag är 1,80. Hela samhället är anpassat för mig. Så att det kan...
Ja, din privilegierade lilla skit.
jag får liksom hjärnskador när jag åker till morsans sommarstuga för att det är alltid låga liksom tak och skit. Jag bara, fan.
Jag hade en kompis i grundskolan.
Fan för tak alltså.
Ja, det är vidrigt. Alltså jag håller med dig om, det är helt värdelöst. Men jag hade en kompis i grundskolan, så att hela hans familj var ganska kort. Och de bodde i något så här gammalt 1700-talshus där allt var liksom väldigt smått. Och alltså, när jag gick i 5:e klass, då behövde jag liksom ducka när jag skulle in genom deras dörr. Men de jävla pygmerna, de kunde ju stå där utan några problem. Så det är liksom, ja, så kan det vara.
Jag har inte heller stora problem, jag är 1,73.
Du har ett stort problem. This guy.
Jag tror du skulle säga röven.
Nej.
Saker nej, går i omlopp kring den.
Ja, precis. Nej, men så som ni vet, kära lyssnare, det är jobbigt att vara lång.
Mm.
Det är liksom så att ni sitter på Tinder och de bara, vi var en lång kille. Nej, det vill ni inte. Det är bara problem.
Mm.
Så här.
Det känns alltid som att folk stirrar upp i näsan på en.
Ja, men eller hur? Men vi är väldigt bra på att se ner på folk.
Ja.
Det får man ändå göra.
Ja, ja. Mm. Det är en del av jobbet.
Sitter man sitter inte, där på sina höga hästar. Ja, men det är svårt att se ner på någon när man måste liksom titta upp. Det är liksom det är ett power move och bara liksom så här, typ man bara reser sig och tittar ner. Det är liksom ja. Så här, man kan nästan få vem som helst och liksom få knäskålarna till att bli maracas. Det var ganska bra i skolan liksom, när man var yngre och de äldre eleverna skulle försöka racka på en, så bara ställde man sig upp. Jag var ju längre och liksom 3 år yngre. Då var inte många som vågade göra någonting. Jag är en ganska snäll person också, så att det är liksom, egentligen var det ju, jag är helt harmlös. Men,
jag var typ 1,40 när jag var 11, så jag ska inte säga någonting. Jag hade ju min spurt när jag var 12.
Helt otroligt. Vet du, jag var över 1,40 när jag var 7, för det var då jag kunde åka allt på Gröna Lund. Men så, jag är en jävla freak of nature, alltså det är liksom så här, typ, det kommer där världens största. Liksom. Gud, nej.
Föddes en meter lång.
Jag kommer inte ihåg hur det var. Det
kommer som en banan.
Liksom. Ja, precis. Som en jävla ihopvikbar säng kom man ut så här, man bara pressas ut som en boing. Slås man upp.
Finska
bebisar. Ja, finska bebisar, ja, precis. Vi liksom föds med, vi är håriga som björnar och kommer ut med en jävla kniv i handen också. Det är liksom så det går till.
För av navelsträngen själv.
Ja, jag är bara kärt. Men den var i vägen. Precis så går det till. Liksom. Och ingen bedövning, ingenting. Det är liksom bara så här ut. Finnarna, de bara, kvinnor har fött barn i flera tusen år. Liksom. Ni får bara hålla er. Men innan vi rundar av. Så vi har fått lite kommentarer från förra avsnittet. Då. Så först är det från Jeremia då, som skriver så här. God dag, tack för era åsikter och tankar kring spelen under sin julvecka. Då Gears of War är mig kärt så hamnar ID högt på listan av efterlängtade spel. Synd att det inte släpps till PlayStation 5, speciellt då dess logo fanns på den officiella podcasten om spelet, vilket är väldigt kul. Angående Xbox-exklusivitet, i långa loppet så mår industrin bra av konkurrens, men känns hopplöst att påbörja det i nuläget på grund av undermålig försäljning. Det vore bättre att vänta till nästa generation. Jag vet, alltså Xbox är så knepigt, och vi har diskuterat det här Xbox-grejen nu, känns som i 2 år liksom, av deras hela velande fram och tillbaka. Men med tanke på hur priserna är på konsoler just nu, så känner jag att om de nu vill liksom ändra sin strategi eller någonting, så finns det ingen idé med att vänta, för vi vet inte vilka som helst kommer kunna köpa nästa generations konsol.
Nej, och sen kan de inte sätta liksom alla sina tusentals spelutvecklare bara sitta liksom chilla lite i några år.
Nej, men jag tänker att de får liksom släppa allt till allt, förutom när Helix kommer då, och så släpper de bara saker till Helix.
Fast det känns också konstigt att liksom det känns konstigt att göra så, för då tränar de ju liksom en helt ny publik, och sen bara nej.
Ja, men precis, och det är så att det finns inte brist på folk som vill köpa deras spel egentligen. Det är bara att det finns ingen anledning att köpa deras maskin. Det är ju det som är problemet.
Jag tror det finns brist på folk nog att köpa tillräckligt många Gears med tanke på vad budgeten ryktas vara.
Ja, gud ja. Men du, å andra sidan, så The Coalition gör inte bara Gears. De hjälper till liksom alla deras studios
De är några av de mest begåvade Unreal-utvecklarna i industrin. Så jag slår vad om att de är typ 70% anledningen till att Halo Campaign Evolved är spelbart i den formen den här.
Säkert. Men ja, Microsoft har andra problem. Alltså det är liksom att det är alltid lite så här, nu har de ju bytt ut hela ledningen i princip för Xbox. Vilket har gjort att det har medfört vissa ändringar då, igen. Men nu i veckan också så kom det ut då liksom att Satya Nadella har ju sagt att deras liksom Xbox måste liksom bli, alltså måste tjäna pengar på den delen av businessen. Och med tanke på då att vi har nya personer in så fan, jag kommer inte ihåg vad han heter. Det är någon som kom in med Asha Sharma i alla fall, som liksom typ sa att vi kan inte satsa på typ de här mindre grejerna, utan det måste vara våra heavy hitters liksom som drar in stålarna. Och det får ju mig att vara väldigt så här att,
double fine.
Ja, double fine. Vad har de mer? Alltså alla deras studier som inte är typ under Activision eller Bethesda. Eller så här, vi kan väl säga så här, de studier som i så fall ska sitta säkert, det är typ de som utvecklar Elder Scrolls och Fallout, de som utvecklar Halo, de som utvecklar Gears, de som utvecklar COD. Det, då ska jag säga de, möjligtvis Rare också med Sea of Thieves. Det är liksom och Halo Studios. Ja, Playground, precis, Playground också. Det är liksom deras mest framgångsrika studio just nu då.
Mm.
De skulle jag nästan säga sitta säkert. Alla andra är liksom, de kan kapas. För att anledningen till att de köpte upp de här mindre studierna också var ju för att fylla Game Pass.
Mm.
Och Game Pass är liksom, med tanke på hur dyrt Game Pass har blivit, så det är liksom, du kan inte fylla Game Pass med spel som kostar typ 200 spänn. Och så ska du betala typ 400 spänn i månaden liksom.
De sänkte i alla fall priset på Game Pass.
Ja, nu sänktes det ju. Men liksom
det är fortfarande en höjning med innan de chockhöjde. Men ja, det är bra att de i alla fall sänkte. Igen.
Men det är liksom så här, att fylla Game Pass med billiga spel som är billigare att köpa än att faktiskt prenumerera, då har man inte liksom värdet i tjänsten där längre.
Där är ju kvantiteten.
Absolut, men det är så att de flesta spelar inte så många spel.
Nej.
Så det är också det problemet. Du kan liksom inte, alltså, har man ett Netflix för spel, men liksom du kan kolla på jättemånga filmer på en månad, men du kan inte spela så många spel på en månad, då är du redan begränsad där. Och alla är liksom inte, alltså för mig är Game Pass jättebra, för att ibland spelar jag bara spelen som är på Game Pass, och då känner jag jättebra på att inte behöva köpa varenda spel som jag kanske ens inte ens tycker om. Men det är ju inte så många som är som jag, till exempel.
Alltså jag som ändå spelar ganska mycket kan ju känna att jag kanske egentligen inte borde prenumerera på Game Pass. Men det kommer ju liksom perioder där jag spelade mer.
Mm.
Alltså typ som när jag spelade Vampire Crawlers och det var mitt liv.
Fast det kostar väl typ också 40 spänn, det är jättebilligt.
120 tror jag.
Det är, alltså du betalar mer för Game Pass?
Ja, jo, jag vet. Men jag har ju spelat annat där också.
Ja. Så att det är en knepig sits där. Men så här, om de ska göra någonting så måste de ju börja nu. Det är liksom, de kan inte börja om några år.
Nej, särskilt inte med tanke på att det låter som att de är tvungna att tänka om planerna med Helix lite. Och det låter ju som en potentiell försening.
Det enda positiva med det är att vi kan kanske inte behöver köpa nya konsoler på ett tag.
Mm. Mm.
För att jag tror Helix är planerad att komma nästa år, eller var tänkt att komma nästa år. Jag tror även PS6 var liksom planerad nästa eller nästa år.
Mm.
Och jag tror inte att någon av konsolerna kommer komma
nästa.
Tagga 2030.
Lägen.
Nej, känner jag också. Jag tycker den här generationen har varit ganska trög liksom, när det kommer till spel som man känner så att wow, jag har verkligen behövt den här maskinen för det här. Okej, det är jätteskönt med snabba laddningstider, men det är liksom...
De är snabba nog, känner jag.
Ja,
jag kan inte förstå att de snart är 6 år gamla.
Nej, det känns helt sjukt. Men då är det ju också frågan när de kommer komma. Och om vi säger att det är fram till 2030, eller ja, allt är fakt egentligen, men det är också så att kommer de redan vara, kännas väldigt liksom föråldrade när de väl kommer då. Men så kommer jag på att hela PC-marknaden är också fakt, så det kommer ju ta tid där också.
Mm, de försenar ju nästa generation, typ 2027-2028 med nya grafikkort istället för att släppa hösten eller liknande i år. Så det pratas om Superserien, en refresh från Nvidia. AMD vet fan vad de ens har för planer. Sen så har AMD förlängt plattformarna för sina CPUer. För liksom, så de kör nu Zen 5 till typ 2028 eller något sånt. Och skjutit upp nästa generation liksom av processorsocket. Så allting försenas på grund av AI-bubblan.
Mm. Ja, och sen så vet man ju att Trump har 2,5 år kvar. Och man vet ju inte vad som händer där heller.
Nej.
Så att det... Ja, vet faktiskt inte. Det är liksom... Det är att se. Men inget behov av nya konsoler. Steam-maskinen kommer säkert vara svindyr. Oh, ja. Med ledsen.
Ja.
Men du är ju tätare än en termos, så det är väl lugnt.
Men det känns ändå inte bra att slänga så mycket pengar på liksom teknik som inte liksom har wow-faktorn till max.
Du har råd att köpa en till dig och mig.
Det är bra det, Adam. Vad har du sagt om du får precis det här, Adam? God jul. Får en Steam-maskin av mig.
God jul i 15 år.
Ja, precis.
Jag hade gett en puss på kinden.
Åh, totally worth it.
Alltså,
min 14
kinden känns lite snålt.
Min 14-åriga liksom, tjejsjäl här blir helt varm i kroppen.
Ja. Kanske smek. Jag rufsar ditt hår lite också.
Ja, men gud. Det, alltså, det blir bara bättre och bättre här. Men tack Jeremia för att du skrev in. Sen har vi också Simon som tycker att jag är en kaxig jävel, vilket han inte har fel om. Som skrev så här: för mig på Xbox Show var det nya Plague Tale-spelet det är han som mest fram emot.
Det ser coolt ut. Jag är intresserad av det Resonance Plague Tale Chronicle, vad fan det heter.
Det tar om svajiga titlar.
Ja. Men för jag tyckte om det senaste Plague Tale, det är en bra studio.
Mm, ja, men jag tror senaste, ja, jag föredrar nog andra spelet framför första, tror jag.
Ja, ska jag också. Jag orkar inte spela ut första.
Men de har lite av den här känslan också att när man startar dem så känner jag, som jag pratade om förra veckan när jag startade ett nytt spel, så känner man att det här är inte riktigt, I'm not feeling it. Och de har lite av den känslan när man startar och man säger, men nu har jag bestämt mig, fan. Som Metro-spelen. Varenda Metro-spel jag startar, så jag säger,
Metro 2039.
Varför gör jag så här mot mig själv?
Mm. Ja, men det är verkligen så. Det är en jobbig känsla att ha. Och det värsta var att när jag köpte första Metro-spelet så köpte jag tillsammans med Just Cause 2, för båda var billiga. Starta Metro och var såhär, I'm not feeling it. Starta Just Cause 2 och bara, det här var värre. Men så kan det vara.
Just Cause 2 var fantastiskt.
Ja. Ah.
Nej.
Vadå nej?
Fruktansvärt. Fruktansvärt.
Fruktansvärt? Du är fruktansvärd,
ja, fruktansvärt. Nej, fruktansvärt. Jag tycker verkligen inte om Just Cause 2.
Du har fel.
Ja. Ah.
Men det är så här, hade det varit co-op i den öppna världen så hade jag haft mycket, mycket roligare förmodligen. Men jag tyckte inte det var kul att springa runt saker själv. Och kampanjen var ju verkligen skit.
Det var coolt.
Den kan inte ens, du kan inte ens säga att den var bra då.
Jag kommer ihåg slutscenen i första Just Cause. Jag tror det var första Just Cause. Och han möter den här onda liksom, diktatorpresidenten. Han bara, jag har sett Air Force One 100 gånger. Och Rico bara, du har missförstått. Han vann inte för att vara presidenten. Han vann för att han var the good guy och det är inte du.
Fruktansvärt.
Låter svagt.
Det enda jag kommer från Just Cause 2-kampanjen, förutom att den var dålig då, det var ju det att det var den här svensken som var med. Och pratade jättesvensk engelska.
Ja, så jävla bra.
Nej. Nej. Fruktansvärt.
Men är den värre än Alias?
Nej, men Alias är lite kul. Alltså Alias är lite kul. Alltså det är ändå så här att där har vi någon från USA som försöker prata svenska och kan absolut inte prata svenska.
Alltså din imitation är dock, den är 10 av 10.
Ja, men det är så här bara, hallå, ursäkta mig, jag har ingen bensin kvar. Han bara, ja, nailed it. Stockholmska. Men det är lite kul. Det var många svenskar med i Alias. Ja, nej, men nu. Vi är klara för idag.
Ja, det är vad du tror.
Nej, Amanda, du får vara tyst. Tack för att ni har lyssnat igen. Skriv gärna in till oss som Simon och Jeremia. Vad tyckte ni var bäst på Nintendo Direkt? Eller har ni något annat som ni skulle vilja att vi skulle prata om? Så kan vi göra det också. Annars så hörs vi nästa vecka. Hej då.
Puss i ömskan.
Hej då.